Ja, men god kväll denna måndag den 22 april. Känner er hjärtligt välkomna till Forsa-podden avsnitt 306 med Ridderstolpe, Engelmark och Lövström. Idag har vi mycket motorsport att prata om fast Knös inte är med idag. Så vi kör igång direkt det vi ska ta oss igenom. Det är lite Formel 1 och det är lite Indycar. Formel 1 i Kina, Indycar är från Long Beach. Sen har vi lite veck och vi har lite rally och vi har lite... Ja, Talladega. Jag vet inte om vem som ska ta det nu när inte Knös här. Och så har vi de vanliga punkterna. Så vi eldar väl igång på en gång. Känner ni er bekväma med det?
Ja, förutom att som sagt att eftersom Knös inte är med så kommer vi att minimera Wally och sånt där. Men något ord kanske om de andra blir det väl i alla fall.
NASCAR såg jag att
absolut.
Det var sån där NASCAR i Talladega. Men jag vet inte alls hur det gick.
Det vet jag.
Nej, men vi slänger oss in igen. Kinas Grand Prix första gången på fem år.
Fem till och med.
Fem. Jävla trevlig bana det där är. Det tyckte jag inte 2004 och 2005. Jäkla bra bana alltså.
Jag vet inte om det blir så att standarderna ändras efter när man ser... De här nya stadsbanorna, Miami och allt vad de heter för någonting, som är jättetråkiga. Vad är det för jag menar, annars Kina är ju, hur gammal är den? Den är ju 20 år nu, kom jag överens om förra året.
Ja, 2004.
Ja, så jag menar, nu är det en traditionell gammal bana nästan. Så att,
nej, men ska vi se den som en klassiker snart, menar du?
Nej, inte riktigt. Nej. Men om man jämför med alltså, Qatar, Saudi, Miami så är den ju, precis som du säger Jakob, rätt trevlig. Den här första kurvan...
Den är frän, den innehåller ju mycket. Jag vet inte om det är de här stora bilarna som gör den rättvisa. Men jag tyckte det var en skithäftig bana som jag inte har reflekterat över förut att det skulle vara.
Ja, men den är ju en stor bana, om man säger.
Och sen inbillar man att det hade dykt upp lite i vignetterna bakom, man ska säga. Förut har det varit ganska tomt, men nu var det lite bostadshus och grejer man kunde se ibland.
Lite bostadshus. De hade liksom byggt bostäder för miljoner människor. Det var skyskrapor i bakgrunden. Jag såg någon sån här jämförelsebild. Innan så var det ingenting där. Nu var det skyskrapor överallt. Liksom. Så helt sjukt egentligen.
Ja, men det blir så.
Ja, och en annan, jag tyckte också, jag som är bitter och allting, jag tyckte det var ett otroligt bra race som jag gav en 4 på våran omröstning som vi kommer till sen. Men jag tyckte det var ett bra race.
Ja, vad bra.
Ja. Du var ju bra, du var ju nöjd för en gångs skull.
Ja, men kvalitet ska bedömas när kvalitet uppvisas.
Jag vet inte.
Det ska alltid bedömas, men berömmas kan det göras ibland.
Jag vet inte, men jag tycker att det var sånt jättebra lopp. Men visst, det hade väl sina kvaliteter. En aldrig så överlägsen Max Verstappen. Det blir aldrig riktigt en 4 i mina ögon när han är så pass överlägsen som han är. Även om man kan tycka att det är... men han var mer överlägsen än han varit tidigare. Men visst, loppet innehöll ju vissa saker, en del händelser och så vidare så att, så, som krydda till det lite grann. De flesta fixade ju Valtteri Bottas då. För en gångs skull så är han snabbare än sin stallkamrat och så lägger motorn då på vad det nu var för någonting. Rätt tidigt i loppet i alla fall.
Ja, men jag tycker vi börjar som vi gjort senaste avsnitten, för det här är ju såna här förbannad sprinthelg och grejer. Det är så svårt att bryta ner det, men jag tänker vi tar det team för team och kollar hur de presterar. Du var inne på det, Max Verstappen i Red Bull vinner sprintracet på ett sätt som gjorde att man trodde att han skulle varva hela fältet sen på söndagen. Vi har en Perez som jag tycker går tillbaka på den nivån som han var på i slutet av förra året när han blev ifrågasatt. Vad säger ni om deras helg?
Ja, om jag ska börja där då, eftersom jag redan tog upp det, så jag måste säga det att jag är inte lika kritisk mot Perez nu som jag var förra året. Jag tycker han har varit bättre i år. Han har kvalat bättre, han har trots allt varit i rygg. Sen kan inte han hjälpa att de fick dubbelstacka i depåstoppen där så att han hamnade efter. Han var ju på bakfoten med strategin där faktiskt.
Fast, och, ju nästan ingenting i den double stack. Den var ju, det var ju det snyggaste
double stack jag sett på länge.
Nej, alltså det var ju perfekt exekverat, tänker jag.
Ja, men det var ju fortfarande så att de tappade, vet du, tappade, hur många bilar tappade han? Och det var ju det som gjorde att han sen inte kom i, han var ju tvungen att köra om Ferrarisarna och Norris kom han ju inte kapp då, i och med att Norris gjorde det så pass bra. Så att jag har faktiskt inget ont att säga om Perez, vilket jag annars brukar ha för det mesta. Så att,
Nej, det tråkiga är väl om han börjar leverera på riktigt så blir ju Red Bull 1 av 2 som de borde vara. Nu var han nästan där, men inte riktigt.
Jag vet inte om vi ska ta det på en gång. Han har ju, som du säger, Engelmark, varit ifrågasatt. Och vi fick ju oss en rejäl nyhet här som Helmut Marko dammat till med. Apropå att ersätta Perez då till nästa år. Så förra avsnittet var vi ju helt säkra på att han hade fått ett lukrativt erbjudande för Mercedes, eftersom väldigt mycket tydde på det. Men Marko... Sainz, ja, precis. Och ja, för att ersätta Lewis då. Men nu säger då med Helmut Marko att de har erbjudit Sainz. Men att de inte klarar av att matcha budet från Audi då. Så. Det blev ju väldigt mycket Sainz, men jag tänkte självklart på ersättningen av Perez då. Vilket det här betyder ju att de trots allt ändå funderar på att ersätta Perez till nästa år. Men,
och dessutom ja. Nico Rosberg, som lite då och då hoppar in i Skys sändning, tog ju upp samma tråd och sa att det har lämnats ett lukrativt erbjudande och att det finslipas detaljer, att man vill putsa till de sista miljonerna för att få in det, liksom att man vill höja de sista pengar snarare tillbaka till Sainz. Hur sant det är vet jag inte, men den där Nico Rosberg har väl insikt i många saker som vi inte vet någonting om.
Ja, han är ju för övrigt väldigt bra som expert. Det är många som hyllar honom där. Mm. Men alltså sett till Perez, nu vann ju han visserligen ett par lopp i början på förra säsongen. Men å andra sidan så är ju Verstappen ju bättre än någonsin nu dessutom. Så att, jag tycker att han gjorde det bra, Jakob.
Mm, ja, men det är roligt. Alla ska få medalj.
Ja, det ska vi också prata om sen.
Ja, nej, men...
Vad tycker du om Perez?
Nej, jag sa ju det. Jag tycker han var svag i helgen. Nummer ett, som den där bilen gick särskilt ut genom sista kurvan i kvalet, såg man det hur den där bilen gick på räls jämfört mot de andra. Jag kan inte tänka mig att han tappar lite där på safety car och depåstoppet. Jag tror inte att om det var Verstappen i samma sits skulle inte han slutat trea i racet.
Antagligen inte.
Han skulle i alla fall tagit en andra plats. Men en solid helg. Bilen såg ju, jag vet inte hur hårt han körde i loppet på söndagen Verstappen. Jag tror inte han förtog sig alls. Utan med det som hände under sprinten, om vi ska dra in det också, det var ju hemskt egentligen att se.
Ja, det var ju lite roligt på kvalet, sprintkvalet då, när han inte lyckades. Så, men annars så, som du säger, det var ju som natt och dag.
Mm.
Vad startade han i sprinten? 4?
4.
Mm. Och vinner med 13 sekunder. Ja, nej, det är
på 19 varv.
Ja, det är löjligt liksom.
Och då slog han av på slutet också, ska man.
Ja. Det är ju i och med att de har så bra fart så kan han ju dessutom kela lite.
Mm.
Jag tror att det var några gånger under GP som han var 1,5 sekund snabbare än någon annan på banan, och då mer än ett varv på raken liksom. Det att vara 1,5 sekund snabbare i ett race, i race pace, helt det är att ta död på konkurrens effektivt liksom.
En annan liten glad överraskning, det är ju Lando Norris i sin McLaren som gör ett helt makalöst lopp. Och det jag har varit inne på, vi pratade om de här tre britterna, Russell, Albon och Norris, där vi har svängt lite vem som är bäst egentligen, men jag har ju sagt över tid att jag tycker Norris är bra, och framförallt, nu försöker de ju skylla på någon, de försöker ju skylla på att han hade fel på bilen, men jag tycker så mycket bättre han kör och är snabbare än Piastri, så Piastri, som vi nog känner som en bra chaufför, så säger det ganska mycket om
jo, Lando. Men han har ju städat av Piastri helt klart. Sen måste du säga jag när du säger såna där saker, Engelmark, att det är du som har ändrat det lite grann om vem som är bäst. Jag har alltid hållit Norris högst av dessa tre förare hela tiden, jämt och alltid, och gör det fortfarande. Mm. Nej, men han gjorde ett misstag i helgen, och det var ju att hålla i på yttern där i sprinten med Lewis. Där skulle han ha lugnats lite, men Lewis, han är ju en riktig räv, så han tryckte ju helt enkelt bara ut Norris där på det hala. Det var ju en annan förare som gjorde den där, som klarade av den där ytterökan i loppet sen. Men Piastri fick ju skador på bilen i samma krasch som Ricardo, eftersom Ricardo blev ju instutsad i Piastris bil där. Men alltså, Piastri har ju visat sig vara riktigt, riktigt snabb, men han håller ju inte, riktigt hela vägen.
Nej, han är inte hittills, han har väl något år eller några lopp på sig till sig, men Piastri är inte alls så bra jag trodde han skulle vara, och han lär sig inte så fort som jag hade förväntat mig att han skulle lära sig.
Jag skulle vilja påstå att han är i stort sett på par vad jag trodde, det vill säga ungefär lika snabb som Lando, men inte lika rutinerad. Men det är klart, han har ju utmanat Lando några gånger också, men det beror ju mer på, Lando kanske har gjort några misstag också, men jag tror definitivt att han kommer få det jobbigt, lite jobbigare Lando, ju längre säsongen går.
Absolut, jag håller med, jag håller faktiskt med dig där, Anders, helt och hållet, att det är
helt otroligt.
Ja, eller hur? Magic happens. Men han är faktiskt ganska mycket precis det jag förväntade mig att han skulle vara, faktiskt. Jag tror att när man jämför vad Lando var efter ett och ett halvt år i McLaren, så var väl inte Lando mycket bättre heller egentligen, men liksom, jag tror att Piastri kommer att explodera under hösten. Varför det? Han är otroligt talangfull. Jag hoppas verkligen han gör det.
Det tror inte jag. När man gör en djupdykning i lite siffror så, jag har sett och roa mig med det under dagen, så han kommer nära i vissa kval, inte så ofta, men han är för dålig i racen. Han är riktigt, riktigt dålig i jämförelse i racen, och det kan vi se nu 30 lopp tillbaka. Det är ganska mycket, 30 lopp. Det var två hela säsonger förr i tiden. De tog ju in Piastri för att sätta lite eld i baken på Norris efter Ricciardo hade kört där. Piastri sätter inte lika mycket eld i baken på Norris som Carlos Sainz gjorde när de körde ihop med McLaren.
Nej, kanske han inte gör. Nej, jag tror någonstans mellan er där. Jag tror fortfarande på, helt klart, en del på Piastri. Jag tror inte att vi ska avskriva honom än.
Nej, men det är jag avskriver honom. Till alla som kommer skicka mest till mig. Jag avskriver inte honom. Jag säger inte att han är en sopa. Men han behöver vara bättre än vad han är nu.
Ja. Men när du djupdyker och säger att han inte är... Vad är det du går på?
Ge mig lite data. Du kan ju gå på poäng. Men ibland kan ju poäng... Poäng är ju mycket bättre att gå på nu när inga bilar bryter. Men tittar du liksom, Lando har en, det lilla jag kollar idag, nu har jag inte fört ner det. Men när vi kollar på första träningarna i helgen så brukar Piastri vara snabbare och ibland lika. Men ju längre helgen går till crescendot kommer till loppet, så tappar han fler och fler tiondelar per varv på Lando Norris. Och ja, jag tycker väl det är besvärande kanske.
Ja, man får inte glömma att Lando, han är ju trots allt rutinerad. Mm.
Ja, jo, men ja.
Nej, men jag förstår precis din åsikt, Jakob. Jag är helt med på vad du menar. Jag tror inte att det är riktigt lika så, men absolut. Men vi måste prata om Landos kval också till sprinten.
Ja. Ja.
Där var det 1,5 sekund snabbare än någon annan på det varvet som sen blev återinsatt dessutom. Det var ju egentligen det enda på hela helgen som jag tyckte var riktigt spännande. Så var det ju just Q3 där i till sprintkvalet.
För att det regnade lite.
Ja, men det piggar ju alltid upp lite. Och sen så slapp vi ju dessutom en massa bränder på sidan av banan då. Som banan som själv antände liksom, i kurva 7 eller vad det var för någonting. Så det var ju rätt skönt då när regnet äntligen kom där och att vi slapp lite. Men nej, men det var hans varv där som han åkte ju av då i sista kurvan. Det varvet var ju ännu snabbare på. Alltså det var ju, jag vet inte exakt hur snabbt det var, det som blev struket då så att säga. Men sen blev ju varvet efter också struket då. Och det var, jag vet inte, har ni koll på anledningen eller ska jag dra den?
Att det var struket för att han var utanför banan, väl?
Ja, men anledningen, alltså hade det där varit i Österrike, kan vi säga, då hade hans varv blivit struket. Även det efterföljande varvet. Så det där är banspecifikt. I och med att det var en sandfolla i ytterkurvan där. Så tjänar man ju inte på att gå utanför banan där, så att säga. Så att det var, hade det varit en annan bana med en annan konfiguration, då hade varvet efter också blivit struket. Och ska man också veta att Verstappens varv, hans snabbaste varv, det satte han också när han hade varit ute och kört utanför banan på precis samma ställe. Så att då kan de ju inte stryka Landos heller. Så att, det var en ganska enkel förklaring. Men det är inte så där jättekonsekvent, nej.
Nej, det är väl en av de stora sjukdomarna med Formel 1 är att de är inkonsekventa.
Ja, ja, men det fanns ju ändå en regel, Jakob.
Ja. Mm.
Nej, men lite, jag tittar lite fort medan ni pratar här nu. Om alltså, något som är nu varje varvtid, varje lopp. Men tittar man på snabbaste varv, så saknas det i regel minst 3/10 i race pace mellan Piastri och Norris. Och det är för mycket.
Ja, absolut.
Där har han ju någonting han behöver göra. Och nu drog jag bara, jag tog bara exempel här. Brasilien förra året, 1:12:40 på Norris snabbaste varv 61. Piastri varv 66. 1:14:03. Det är alltså 1,5 sekund som skiljer deras snabbaste varv i race pace. Så det, ja, han har lite att jobba på där, tycker jag. Vi tar inte bort han för det från allting. Men jag tror de förväntar sig mer, om jag ska vara ärlig.
Alldeles säkert. Någon som förväntade sig mer? Ja, förlåt. Jag ska inte avbryta. Ja, de som förväntade sig mindre, det var ju Lando. För han trodde ju att han skulle få svårt mot Ferrari-bilarna där.
Ja.
Och du kanske är på väg dit. För jag menar,
ja, vi kommer in på Ferrari som nästa team då, som slutar i själva huvudracer då. Charles Leclerc och Carlos Sainz. Så nu har ju hela Formel 1-världen har ju varit tårögda över att Sainz har varit så himla mycket bättre. Men den här helgen var ju ordningen återställd igen, kan vi säga så.
Ja. Det var ju som jag sa.
Snabbare i kval, han kraschar på kval. Det gör ju även Sainz då i och för sig. Och Leclerc spör upp honom.
Jajamensan. Det var ju precis som jag sa. Att när Leclerc får upp farten i kvalen så kommer ordningen vara återställd. De fortsätter och Sainz gafflar om att de fightas för mycket i sprinten. Och Leclerc att de fightas för mycket i sprinten och Sainz att de fightas för mycket i loppet. Så att, ja, då, det är som vanligt där skulle jag vilja säga. Nej, men Lando trodde ju att de skulle vara 35 sekunder. Han hade slagit vad med sin racingingenjör där att Ferrari skulle vara så mycket snabbare än McLaren. Vilket uppenbarligen var helt uppåt väggarna då. Och det kan man ju fundera lite grann på hur de med dessutom datan från lördagen då tror att de inte ska liksom... Men Ferrari måste ju helt enkelt gått väldigt, väldigt fel. Det var ju någon som sa att de gjorde någon inställning som gjorde att de så att de skulle, de försökte att inte slita bakdäck här med den här nya beläggningen då. Och det var där de gick fel i inställningarna då. Jag vet inte riktigt. Jag tyckte att samtidigt som att McLaren var så pass mycket bättre än vad så att det var väl flera små saker som gjorde där att McLaren kunde klå dem. Eller Norris kunde klå dem.
Ja, nej, det alltså Norris gjorde ju ett fantastiskt lopp sådär, men jag för mig att jag sa någonting om att det här var sista gången vi såg Sainz på pallen och bästa teamet. Det kommer här, än så länge håller ju min tes om att Ferrari kommer se till att Sainz inte kommer att vara bäst i teamet framåt. Nu har det gått ett lopp, typ.
Empiriskt.
Empiriskt, än så länge. Nej, men vi får väl se. Liksom, jag är fortfarande... Ja, det gick lite för bra för Sainz i början. Det gick lite för dåligt för Leclerc. Då ser vi till att Leclerc får förutsättningarna att slå honom. Gör han inte det så har vi ju en strategi.
Mm, det
vi får se.
Det känns som Sainz i alla fall den här helgen går i den här fällan. Istället för att koncentrera sig på sitt det han ska göra så är det bara att slå Leclerc som är viktigt.
Ja, lite så.
Men det är klart, du var inne på det. Han har lite att fundera över vad ska han sätta sig i Red Bull eller ska han ta miljonerna i Audi eller hur ska han göra och så då. Men det blir spännande. Jag tror det är där. Det är väl det man har mest att se fram emot under säsongen. Det är ju fighten mellan de två röda bilarna faktiskt.
Jo, men det är de som känns klart jämnast än så länge faktiskt. Mm. Så att, och vi trodde ju också att de skulle vara uppe kanske och fightas och åtminstone nagga. Och klå åtminstone en Red Bull och kanske vara uppe och nagga vet du, Verstappen i hasorna. Men det är de ju inte på en sån här, åtminstone inte på en sån här bana. Vi får se hur det blir i Miami, men
Nej, jag vet inte. Det är intressant resten av säsongen är ju att se hur väl McLaren håller i det och hur det egentligen går för Mercedes. För på den här banan så var ju Mercedes inte någonstans.
Nej, men det som jag kan tycka är lite jobbigt eller det som är oroväckande här med McLarens fart, det är att de inte visste att de skulle vara så här snabba. Eller att de inte riktigt hade koll på det då. Sen om det var Ferrari som underpresterade eller de som överpresterade, ja. Det kan jag tycka är lite. Så det betyder ju att de inte riktigt vet själva var de står heller. Sen var det ju mycket som var nytt här i Kina då. Bland annat med beläggningen då som jag pratade om. Vad de nu hade
gjort. Vi hoppar in på sjätte och nionde platsen då, Mercedes-bilarna. Vi där George Russell kommer sexa huvudrace. Lewis Hamilton kommer nia huvudrace. Sprinten så har vi Hamilton på en andra plats. Och Russell, vad var han? Var han åtta? Så där har de vänt på kuttingen. Sprinten då, Hamilton. Alltså jag såg lite om bordbilden. Hans bil ser ju för jäklig ut mot honom. Det var inte alls kul och det är bara att ta från loppet eller från någon FP1 eller vad som helst. Titta hur den där bilen är i händerna på Hamilton, den är ju inte alls kul. Men Mercedes verkar ju nu mer vilse än någonsin.
Ja, lite så. Det som förvånar mig är trots allt att man har bra fart i sprinten, för det hade man ju. Annars kommer han inte tvåa. Så att säga. Så att de har ju hittat någonting där. Och nu var det lite ändrade förutsättningar och med det här nya sprintformatet dessutom så låser de ju upp Park för med reglerna och så kör de kval efter. Och då misslyckas ju Lewis kapital dessutom att bli utslagen i Q1. Riktig katastrof får man ändå säga. Och så går man då för en sån förändring i tilloppet. Som, och det, uppenbarligen så var det ju så att det var Lewis själv som hade drivit igenom den här setup-förändringen som de ville göra. De ville inte göra den så radikal i stallet då, utan det var Lewis som drev igenom. Och det, han bad ju lite om ursäkt själv där. Men ändå, om man bara lyssnar på radiotrafiken så var det ju en och en halv timme gnäll från Lewis liksom. Bilen är okörbar, ditten och datten. Men ja, han har aldrig kört en bil med, så det syntes ju som du säger, Jakob, att jag menar, understyrningen var inte att leka med. Liksom. Mm. Så, men det förvånar mig att man tar ett sånt radikalt steg ändå som man gjorde. Men han kanske trodde att det skulle finnas...
Ja, de ställde in, ja, det har jag missat. Ja, det, ja. Ja. Ja, för den ville ju inte bita fram, eller det ville ju ingen bil på den här banan, men den var ju... Ja.
Nej, det var understyrning alla bonör där, så att säga.
Men om man lägger ihop allting så där då tycker jag ändå faktiskt att Lewis gör ett rätt bra lopp från en så här värdelös startposition och komma upp på poängplats. Tycker jag ändå det är ändå bra racekört.
Jo, men vi snackar Mercedes här. Ja, men
absolut,
de ska ju...
absolut, men liksom så här taskiga inställningar och allt sånt och en bana som den här och starta på plats 18, kör upp till plats 9. Ja, men jag tänkte faktiskt på det i slutet på loppet. Ja, men fasiken, han var där. Han är ändå på poäng. Jag hade kunnat tänka mig så mycket som han gnällde i början, så hade jag inte blivit förvånad om man inte kom längre än 13-14.
Ja, det där är ju också lite... Alltså man, genom åren så har man ju hört honom gnälla på däcken när han leder med 20 sekunder. Och det är klart. Ja, men han är ju en sån förare. Han vill ha bilen bra. Och när bilen är bra, då presterar han också. Så att, men det är lite jobbigt att höra hans gnäll. Så är det, helt klart. Men... Vad ska man säga? Alltså, precis som du säger där, Jakob. De är helt lost, känns det som. Och det verkar inte som att de är på väg åt rätt håll heller. De vet inte riktigt vart de ska. Och jag menar, Russell, en sjätte plats. Nej, det är inte bra någonstans. Så är det.
Nej, verkligen inte. Vi får se om de... Jag tror inte de vänder på det här. Inte den här, absolut inte den här säsongen. Men de har ju resurser att kunna göra en sån vändning som McLaren kunde göra förra året. Problemet var ju att McLaren visste vad som var fel med deras bil och vad som behövdes göras. Men, och det här att de låter Hamilton ta i den här telemetrieran av Formel 1 vi är i, där förarna inte gör någonting med sin setup i stort sett. Att de ändå... Ja, det är lite skevt att de låter honom göra det här. För jag...
Ja. Ja, men samtidigt, det är nog svårt att argumentera emot honom, skulle jag säga. Det är liksom, det ska nog rätt mycket till för att man liksom hutar åt honom att nej, så här ska vi inte göra, utan de gör nog som han vill, misstänker jag.
Ja, vi går över på nästa stall då, Aston Martin. Fernando Alonso kvalar trea, två lopp på raken, bryter sprinten, kommer in på en sjunde plats i huvudracet, och Lance Stroll har ju, ja, det gör ju ont att se honom köra bil nu. Söndagen behöver vi inte ens prata om vad fasen han gjorde, och fick han någon poäng nej, han fick inga poäng i sprinten heller.
Nej.
Den där bilen är väl ungefär, den ska ju inte kvala trea, det kan ju ingen påstå, hur ung eller gammal en Alonso är, så ska den ju inte kvala trea. Den är väl, pendlar väl där och var snabbare än Mercedes rätt då, men annars har han inte riktigt. Det är ju synd där, jag förstår inte hur Alonso kunde ha slut på däck. Jag har följt helgen för dåligt, för det var ju det som sabbade hans race på söndagen i alla fall.
Han körde slut på däcken direkt för att liksom försvara sin position i början på loppet.
Nej, men han hade slut på nya däck, det var ju det. Han hade ju bara ett sätt hårt in till loppet.
Ja, de bestämde sig för att ta...
Dog de för få?
De bestämde sig för att ta ett däck, ett sätt hårdare på FP1 av någon anledning.
Ja.
Vilket då de ville väl testa det liksom. Och då kompromissade det loppet på sitt sätt. Så att det var ju en strategimiss, kan man väl säga, helt klart.
Ja, men alltså, det var det, för jag förstod aldrig vad det där sättet tog vägen. Men det var FP1 alltså.
Ja.
Ja. För han startar ju på rött. Sen hade han, eller otur ska man inte säga, men safety-karen jobbar ju inte för honom. Men strunt i samma, han gick in och tog ny... Vad körde han? Körde han rutt-rutt? Nej, hur körde han?
Medium.
Medium.
Och sen rutt.
Och sen rutt på slutet.
Ja.
Fan, körde han rutt? Skit i samma. Han tog igen lite placeringar där. Sjunde, han tyckte han hade fart och skulle kunna komma i femma kanske, eller blanda sig ibland för att bilarna här. Lance Stroll är ju helt jäkla bedrövlig hela helgen, och det här börjar ju bli pinsamt för jag vet inte, jag förstår ju att ingen vågar ju säga yppa ett ljud på kontoret eller fabriken, men till och med den här bondskurken till farsan borde ju känna själv hur det pratas, för han är ju helt värdelös nu.
Nu börjar det komma tidningsartiklar som ifrågasätter hans plats i Aston Martin, och det gör ju med jämna mellanrum lite grann, men nu har de dykt upp igen. Men det man ska säga om Lance Stroll, det känner jag är att det här misstaget nu som han gjorde i loppet där han kör på Ricardo, och jag menar, Ricardo, han är inte den som har stora ord liksom gentemot sina förare direkt, men alltså han var riktigt arg alltså.
Och vad sa han, för att vara snäll så kan man inte kalla något annat än den här jävla idiot.
Ja, precis, exakt. Det var i princip vad han sa. Ja,
men har du inte hört, jag har ju sett vad de har... Det var ju när han fick höra att Stroll sa direkt efter olyckan "this idiot".
Ja, han fick höra...
Det var det jag skulle säga. Nej, han säger inte "this", han säger "these", hela startfältet. Bla, bla, bla. Det där sitter man och klyver hårstrån i varenda jävla podd och motorsporttidning. Ah. Han kallar i alla fall en idiot för att han sitter och blänger in i Apex när han ska ha koll på bilen framför sig istället.
Ja, men precis. Jag menar, det var ju som att han satt och smsade liksom under tiden. Jag menar, är det så att man kör på någon bakifrån under safety cars... vems fel är det då? Det är inte jättesvårt. Okej, om de bromstestar den i full fart. Nu på väg mot en hårnål under safety car. Liksom. Det är ju självklart liksom, att det är Stroll. Och mycket riktigt så fick han ju då ett pseudostraff för det här också. Så han fick visserligen två pinnar på licensen också. Då, men...
hur många poäng har han på licensen nu? Det var det jag funderade på.
Han har 7.
Norrfälle pappa varje måndag, inga konstigheter.
han har ett bättre än sin stallkamrat som lyckas plocka 6 straffpoäng på licensen på 3 veckor. Det är rätt bra jobbat ändå.
Det är fan
för 42 år.
Ja, det är erfaren.
Ja, jag menar det.
På alla listor, Anders.
Ja, eller hur? Ja, men den här Stroll, alltså det här, jag vet inte om det är så att man i och med att Ricardo hade en bra helg dessutom. Han har fått nytt chassi, han slår Tsunoda, kör upp honom på läktaren. Då. Så för honom så var det ju säkert ganska mycket värre att bli påkörd den här helgen än någon annan helg. Sådär liksom. Ja, så att jag förstår att han är förbannad på Stroll. Ja, men vad det jag skulle komma till när vi dök in på annat här. Problemet med Stroll, det är ju inte det att han gör de här misstagen. Det stora problemet med honom är att han anser att han inte har gjort ett misstag, att han inte lär sig av det. Och det här är ju massepinfasoner alltså. Jag är störst, bäst, vackrast och rikast. Jag gör som jag vill. Det är ju precis det han håller på med. Liksom. Och kan inte lära sig att liksom, ta in åsikten om att det är han som har gjort fel. Och det där, när det börjar gå så långt, då är man ju fara för sig själv och andra på banan.
Men han är ju en riktigt klassisk framgångsförare. När det börjar gå emot och det minsta lilla, så skyller han ju på hela världen att alla andra är så dumma och det är liksom synd om lilla mig. De här tendenserna kommer ju varje gång det är en incident med honom, och det är ju liksom så här: nej, på riktigt, det är du som är ett klantarsel faktiskt.
Eget ansvar liksom.
Ja.
Nej, det de gick in i helgen av Aston Martin, noterar jag, det var att, vad heter han som är stallchef?
Crack.
Ja. Han sa att nu måste vi få in båda bilarna i Q3, så det var väl i alla fall något litet. Men jag vet inte, han har väl ett uppsträckningssamtal med HR där på Silverstone idag då.
Antagligen. Antagligen.
Ja, men det var lite skoj att höra faktiskt. Han sa ju det också. Alltså, bara vi får in båda bilarna till Q1 så vet vi aldrig vad Alonso kan göra med bilen. Inte ett ord om Lance, vad han kan göra i Q3 med den bilen. Det var så här. Nej, nämner inte ens det liksom.
Ja, men grejen är ju också, killen har ju kapacitet.
Alltså, När det går bra.
Jag har ju sagt förut liksom, att han är ju ingen dålig racerförare någonstans. Men nej, det är som du säger. När det börjar gå emot liksom. Mm. Han har inte psyket för det. Så enkelt är det.
Nej, uppenbart liksom. Riktigt uppenbart. Tråkigt.
Riktigt uppenbart. Jag vet inte vart vi går vidare nästa då. Aston Martin. Vi kan väl ta Aston, Nico Hülkenberg. Som tycker jag är utropstecknare den här helgen, om jag ska vara helt ärlig. En tionde plats kör in en poäng. Och det är nog inte så jäkla enkelt att göra det. Kevin, ja, jag vet inte. Jag börjar tröttna lite på Kevin. 16:e plats. Han är en fighter, så är det. Men ibland måste han. Eller han måste ju ingenting. Men jag tror ni fattar.
Kevin
Harvick tog väl en tionde plats på sprinten, har jag för mig, va? Men då delas det ju inte ut någon poäng.
Gör inte Hylke med det som han ska göra. Han ska ta tionde platsen.
Ja, ja.
Det är han anställd att göra.
Ja,
så att han gör ju precis det förväntade. Jag håller med. Jag har tröttnat lite på Kevin också. Faktiskt. Han verkar inte vara så jäkla intresserad heller.
Nej.
Känns det som. Ja, men, inte.
Hans misstag. Det är ju det man har på näthinnan. Och han trycker av Tsunoda där. Liksom. Det är inte bra alls. Samtidigt så verkar ju som att Haas sakta men säkert, ska inte säga för mycket, de hade väl lite uppdateringar till den här helgen som flera hade och var det inte lite bättre? Och jag menar, jag är ingen stor fan av Hülkenberg, alltså. När han kom tillbaka, liksom, jag trodde inte mina öron i stort sett. Det har jag sagt, jag vet inte hur många gånger den här podden, jag verkligen ogillar honom skarpt. Jag tycker inte att han är en bra förare. Eller har inte tyckt. Han gör det här bra. Han är snabb. Och han verkligen... Han levererar ju faktiskt. Ja.
Han tar ju poängen liksom.
Ja. Ja, jag tycker det är... Och jag menar, det är ju det här... Om vi ska... Nu kommer jag in på en annan fråga, Jakob. Ursäkta, men det är ju det här som Haas ska bli belönade för i slutet på säsongen, så att inte Alpin kommer och tar en femte plats liksom och seglar om Haas i VM-sammandraget någon gång liksom. Så det är därför som jag är lite för det här nya poängsummespelet som eller vad heter det, poängsystemet som de ska debattera i Kina då, idag. Det var väl idag det skulle vara möte, antar jag, eller om det var, ja, vad det nu var, de skulle ha ett möte om, de hade ett möte om det i Kina i alla fall, om att utöka poängen till de 12 första.
Mm. Precis.
Ja, nej. Men Hülkenberg, han gör det han ska. Kevin, han gör det han ska lite mer sällan. Då, om vi kan slå ihop det så. Vi har lite annat skrop. Jag tänker vi kan väl hoppa in på Alpin eftersom du... Ja, bra helg för att vara. Sen ska ju inte ett fabrikstall komma 11, tror jag. Och Ocon kom väl. Eller nej, jo,
han kom. Jo då. Han var 11. Ja, och hade ju ett uppdaterat chassi, det hade inte Gasly.
Nej, precis, men det känns som de kanske blir lite snabbare, men ja, de
både chassi och golv, nya golvet och nya chassit. Chassit har bantats ganska rejält i antal kilen, vad jag förstått. Och golvet är också omdanat, så att Ocon hade plus och plus.
Mm. Ja, men litet fall framåt, men fortfarande, som du säger, det är ett fabrikstall som kommer 11 och de är glada för att det är ett fall framåt liksom. Så, men ja, jag vet inte, Gasly hade väl kunnat raka sig, så hade han också vägt lika mycket som Ocon. Mm. Men även en 13:e plats liksom, och hylla det för Gasly. Nej, det är fortfarande, men visst, hade någon sjabblat där framme, så hade de plockat en pinne i alla fall. får man ändå
ja,
säga.
Men nu var det ingen som gjorde det. Racing Bull eller V-Card eller Bico, vad de nu heter. Ja, bra helg, Ricciardo verkar hitta något Tsunoda helt under isen. Vad berodde det på?
Jag vet inte riktigt varför han inte... Allting gick fel på något sätt, men det var samma sak där. Då hade ju också uppdaterad bil, eller rättare sagt, Ricciardo hade nytt chassi. Sen hur mycket uppdateringar det var på den, det har inte jag lyckats hitta någonstans, om det var några ens några uppdateringar. Men han har ju velat ha ett nytt chassi hela tiden, så att ja, jag vet inte om de helt sonika har bytt chassi på de där två. För, nej men uppenbarligen så trivdes ju Ricciardo bättre. Sen om det är chassit eller om det är det allmänna eller vad det kan vara, det är svårt att veta naturligtvis. Men,
det här med chassi, det var ju Naser-experten på när han och Marcus körde. Ditt chassi är så mycket bättre. Alltså, så bytte de chassi, det var fortfarande hela pistolet. Så att när föraren kommer ner, gräver sin grop så djupt att han skyller på att du har ett bättre chassi än vad jag har och verkligen inte har någonting för det. Då börjar vi få slut i ordboken här. Liksom den här kapitel 9 med av ursäkter börjar ju lida mot sitt slut på riktigt.
Det var väl ingen som har skyllt på chassit här i och för sig då, men en klar förbättring för Ricciardo ändå med nytt chassi. Nu, jag är tveksam på om man får så många chanser till här och det har ju varit väldigt mycket snack om hans plats där och så vidare, men han behöver ju helt klart ett par lopp till på sig och vara och klå Tsunoda. Så är det. Sen får vi se om man klarar av, eller åtminstone prestera bra och bättre så, utan att en kanadensare kör in i häcken på honom.
Ja. Jag hör lite blandat där. Liksom. En del säger att det är ingen som sätter någon press på honom. Mer än omvärldens journalister och poddskapare. Men, så att jag vet inte. Vi vet ju med tydlig önskvärdhet att Christian Horner gillar Daniel Ricciardo och gärna ser honom fortsätta köra. Så att där har han ju en stor allierad, men...
Hur mycket får han bestämma nu för tiden? Det vet man ju inte heller.
Vet inte hur den verkar gå heller.
Ja, måste ju nämna också då att Ricciardo fick ju då tre platsers nerflyttning i Miami till råga på eländet. För safety car infringement. Vilket ju också var... Det känns ju jäkligt tufft då att bestraffa honom. Men han gjorde ett fel. Och det gick ju inte att inte bestraffa honom, naturligtvis. Eftersom Hülkenberg brassade ju om honom då när Stroll körde in i honom. Eller han brassade om allihopa där egentligen. Vilket man får göra om någon... Safety car-reglerna säger ju det, att om någon stannar, hur ska vi översätta det, oförhappandes liksom... I safety car, ja då får du köra om, annars får du inte köra om under safety car. Det var bara det att när det blev safety car igen så tyckte ju Ricciardo att han skulle återta den där platsen framför Hülkenberg då. Och ja, det var det han fick straffet för helt enkelt.
Ja, det var synd, men han gjorde ju ett fel då, men ja.
Han gjorde ju tekniskt sett ett fel, men
ja. Och då är det väl så,
helt klart.
Vi kör lite Alfa Romeo då. Superkvala och Bottas. Får motorproblem.
Du tänkte på Kick, Spark, Fjutt, Sauber.
Ja, jag mår så dåligt när jag ser den där bilen. Men,
sett sämre.
Ja, men Bottas var ju... Han var ju... hade ju full fart, eller vad ska jag säga. Han var ju... stallkamraten fick all uppmärksamhet, men han körde ju bra i helgen i Bottas ända tills Ferrari-spisen la av liksom.
Ja, men alltså han, Q1 verkar ju vara hans grej i år. Då jävlar kommer han upp på en femte plats liksom, eller fjärde, och bara dundrar iväg som en jävla häst. Sen går det ju lite sådär i kvalet liksom, men Q1, då är ju för fan, han är ju bäst i klassen ibland.
Ja, kvala det kan han ju.
Ja, uppenbarligen. Så att han ska få till det här racet också på söndag.
Ja, men det är bara liksom... Och sen, i sprinten så gjorde han väl i och för sig bort sig lite grann. eller bort sig, men ja, men ironiskt nog då, där har de ju inget vet du, depåstopp när de kan göra bort sig, men det är ju så, det är ju så, det är ju så typiskt liksom. Sabra har, eller vad fan de nu heter, har gjort bort sig i varenda depåstopp hela året. Ja, och så för en gångs skull så kommer han inte ens till depåstoppet liksom, utan motorn ger upp. Jag vet inte, jag har inte läst någonting rent mer tekniskt, men det såg ut som att det helt enkelt var motorn som gav upp i alla fall. Jag vet inte om ni har grävt mer i det.
Nej, det var ganska tydligt att det var motorstopp där.
Eller som de sa på den gamla goda tiden, klassiskt elfel. Det kom oljerök.
Ja, just det. Det var den där den blåa sladden som gummit runt. Ja, vad tänkte du?
Ja, men jag måste bara fråga, har vi pratat om alla ställen? Nej, det har vi inte än. Jag har bara en fråga till dig som jag bara kom på så här, Jakob. Med tanke på Verstappen och Norris och Perez på podiet där innan. Alltså de såg ut som lagerkransar, pokalen där. Var rätt fin faktiskt.
Ja, det var ju... Som
ett litet hommage till gamla tider då.
Kineserna härma.
Ja, men precis. Men du, när slutar de med lagerkransar egentligen? I Formel 1, vet du det?
Ja, men det är ju en bra bit in eller 70. Det måste varit slut på 70 men 80 då, eller?
Ja, alltså jag har för mig att jag har sett på 80-talet också, men ja, nej, de bara försvann helt plötsligt i alla fall. Mm. Ja. Det var Bernie som tog bort dem. Han gillar inte lager.
Han gillar inte sånt. Han gillar inte grönt. Färgen grönt gillar han inte. Jag tar bort lagerkransar. Sauber skulle aldrig få ta sin bil grön under Bernies tid.
Jag vet inte vad jag kallar det där för grönt. Alltså.
Nej, inte nu. Nej.
Det är bara lyser så här i ögonen. Mm.
Men vi har ju Williams. Och jag måste ju säga att jag är fortfarande kär i Alexander Albon. Jag tycker han är så värd att sitta i en bra bil igen. Nu har han mognat på sig. Så nu, varför tar inte Red Bull upp honom istället? Måste vara mycket billigare än att köpa in en Carlos Sainz.
Men det var ju jättehett för någon vecka sedan. Då var det nästan klart, ja, eller?
Ja.
Albon. Jag vill ha honom i bra bil igen, faktiskt. Han är värd det. Han är ju fan bra.
Alltså, frågan är ju om han vill själv. Eller om han... han har ju kontrakt då med Williams för nästa år också, om jag kommer ihåg rätt. Så att det kostar väl en slant att köpa ut honom, men visst. Sitta och försöka hoppas på att Williams kan bli bra eller en potentiell vinnarbil när Verstappen bryter. Ja, visst.
Ja, men alltså, han är väl en racer. Det är klart som fasiken han vill komma på pallen åtminstone. Istället för att harva runt på 11, 12, 13 plats. Liksom.
Ja, det positiva man kan säga om Williams i helgen, det måste ju vara att de inte kraschar en bil i alla fall. Så kanske de har reservdelar till Miami.
Ja, de tar väl förhoppningsvis ett mellanlandning någonstans och kör upp lite skrotlager så de har någonting att bygga Lego med på den sista stinten över till Miami från Kina.
Jakob?
Ja, så var det med det. Med loppet, men som sagt jag tyckte det var ett underhållande race för att sammanfatta det. Jag skulle nästan kunna säga att det var det jag satt som mest på nålar hittills i år. Jag tyckte det innehöll ganska mycket bortsett från Verstappen. Det var lite spännande med strategier och så blev det i och med säkerhetsbilen och så. Sen är det ju helt märks att de är ringrostiga där i Kina, men jag fattar inte hur det kan vara så när de liksom Bottas bil står så där och det...
Du tänkte först på att det tog en stund att få bort den?
Ja, han går ur bilen och står där liksom och då är det bara gul flagg och de bara susar förbi. Ah, ja, det kanske kommer på veckans Verstappen. Men har vi något annat? Du var inne på nytt poängsystem och Sainz har vi pratat om och 5 sekunder har blivit 10 sekunder i...
Ja, men precis. Den kan vi ta plocka upp i alla fall, till början. Vi kan börja med den. Alltså det har ju kommit en ny riktlinje av att 5 sekunderna var helt enkelt för Ja, det var inte tillräckliga straff och då drar man till med hela 10 sekunder istället då. Jag tycker fortfarande att det är lite för lamt, lite beroende på, men det blir ju de här bedömningarna, de är ju så svåra. Jag personligen tycker att de ska släppa mera saker och bedöma hårdare istället. Lite mer IndyCar där, tack. Och lite mer
race incidents, och sen när det verkligen är någonting så får du ett straff, en drive-through eller parkera bilen.
Ja, men vi kan väl ta Alonso straff till exempel i sprinten. Jag vet inte, vad tyckte ni? Tyckte ni att den var värd ett straff på 3 punkter? Nej, det tycker inte jag heller faktiskt. Så att jag menar, alltså lite tuffare, lite mer får de nog tåla faktiskt. Men som sagt, det viktiga är att de bedömer lika hela tiden. Men jag tycker väl inte att de gör det så faktiskt. Däremot så kan man väl tycka att Stroll borde väl ha fått ett värre straff då. Nu var ju inte han kvar knappt i, eller han var ju kvar i loppet. Men ja, kanske en något mer efterföljande straff på honom. Nej, jag vet inte. Så, men i vilket fall som helst, nya riktlinjer lite grann så att det blir 5 sekunderna verkar vara en saga all i alla fall.
Ja, det är väl skönt det i och för sig.
Ja.
De gjorde ingen nytta.
Nej, men inte så. Och så poängsystemet där, det bashade du Engelmark direkt.
Nej, jag har varit där och gjort det.
Jag vet inte. Vad tycker du?
Nej, jag tycker inte. Jag tycker vi delar ut för mycket poäng som det är idag. Och argumentet att då har de ändå något att köra för, det har ingen betydelse. Vi har sett fighter från platser 13 till 17 ibland som är rätt goa. Så det, ja.
Vi hade ju en fight om sista platserna.
Ja, men precis. Nej, jag tycker det ska vara exklusivt att ta poäng. Det är ingen så att alla ska få en klubba.
Ja, jag tycker ju då att som jag sa förut att det är med de här bilarna som håller så pass bra så är det de som naggar där och kommer 11-12, låt dem ta poäng så att inte Alpin kommer och kör in på en pallplats och sen på någon turtävling liksom. Nej, då är det bättre att de har fått sina poäng där så att de kan. Jag tror att det blir rättvisare över säsong, så ska jag säga. Om man ger poäng även till 11 och 12 plats. Vi får se var det slutar.
Ja, men vi stänger Formel 1 med din undersökning, Ridderstolpe. Vad tyckte vi om loppet, vi fantastiska medlemmar som röstar?
Vi fantastiska medlemmar som röstar. Det är ju ganska många som gör det. Nu ska vi säga så här. Det var ett sprintlopp som gick miss i nassen. Då sov jag. Så det blev ingen omröstning på sprintloppet, kan jag säga. Bara för om du har en jävla race klockan 4 på morgonen, då får du ta och lägga ner det där. Liksom. Jag går inte upp för en halvtimme omröstning klockan okristligt.
Så att,
Vi kan säga så här, när jag ber andra om hjälp med omröstningen så gick det ju åt pipan det också. Så att det här med omröstningar, det ska jag nog försöka hålla själv nu. Men de flesta tyckte, det var 150 röster, 64% tycker att det här var ett mellanmjölkslopp helt enkelt. Det är ingen som tyckte, det var väldigt få som tyckte att det här var ett riktigt spännande 4-poängslopp faktiskt. Så det var 27 stycken som tyckte det och 23 tyckte att det här var ett rätt kackigt lopp på riktigt. Vi hamnar på en 3, ganska blank 3.0.
Alltså jag måste hålla med dig lite där, Jakob. Jag förstår varför du gillar loppet. Jag satt också en 3 lite mellanmjölk, men jag kan nog definitivt tycka att det är lite bättre än så faktiskt. Kanske en 3.5 från Löfström. Jag vill bara säga, Ridderstorp, att jag var faktiskt vaken klockan, när började 5 på lördag morgon där, sprinten.
Ja, det har ju sina orsaker. Du hade ju inte gått och lagt det än.
Nej, du... Jag går och lägger mig klockan 8 på fredagkvällen. Nej, faktum är att jag stod på Skeppsholmen och frös tillsammans med ett 100-tal andra veteranbilsägare i snögloppet där. Jag hade råkat
Gubbar kallas de.
Ja, väldigt många gubbar, definitivt. Jag hade ju bestämt att jag skulle åka dit på lördag morgon där, och det krockade ju lite med sprinten faktiskt. Så jag fick se den i efterhand för en gångs skull. Så. Ja. Så jag ville bara...
Poängtera att du var vaken.
Ja, men precis. Jag frös om tårna hela dagen sen. Ja. Jävlar vad kallt det var.
Ja.
Så går det när man inte kan knyta skor. Vet du?
Eller hur? Det är onödigt från början till slut, hela historien.
Eller hur? Eller hur?
Ja, ja, ja. Nej, men det var ett sådärlopp kan man väl säga. De flesta tyckte att det inte var något vidare. Om vi tittar bakåt på våra lopp hittills i år så har ju egentligen bara Australien på 3,2 kommit upp i någonting. Som är så här. Men alltså, än så länge så har vi ju en rätt dålig säsong. Riktigt.
Ja.
Det är ingen fyrverkeri direkt kan man inte säga.
Vi får väl se Miami om 2 veckor om det blir bättre. Tillåt mig tvivla.
Mm. Ja, men vi stänger Formel 1. Klockan går. Tyckte vi hade bra tempo förra veckan. Vi försöker väl med något liknande. Long Beach Indycar. Superladdad personligen och se det här loppet. Dels med Felix som verkligen har träffat rätt, känns det som, hos Mayer Shank Racing på något vis. I alla fall kvalfarten finns ju där, sen att sätta ihop lopp, det är en annan sak. Vi har Marcus som kvalar högt och vi har en Linus som kvalar helt okej. Okay. Så jag var otroligt spänd och ivrig och få se det här. Så får man se ett Formel 1-lopp nästan, tills det är 10. Nej, jag vet inte. häftig början. Sen bara, det här blir Newgarden vinner med 20 sekunder, alltså som ett Formel 1-lopp. Men sen lyckas de Indycar på något jävla vis och få de här sista 15 varven och bli så sjukt spännande. Och Crocodile Dundee, gammal äldst, vinner sitt, vad är det, 2000 lopp eller? Ja.
57 va? Var det?
Ja.
20:e säsongen på raken som han vinner ett lopp.
Blev inte alls ett sånt bra lopp som jag hade trott att det skulle vara, men... gillar det här, det piggar upp med ett 8:30 eller 20:30-21 lopp på söndag kväll. Jag tycker det är perfekt då, liksom. Men ni får berätta vad ni tyckte, eller Anders, du kan väl börja.
Ja, jag kan börja. Ja, men, jag är också lite liksom kluven till ett sånt här lopp så som det blev. Nummer ett så var det ju fantastiskt kul att se Felix Tapol. Det går jag också väldigt laddad inför det faktiskt. Framförallt eftersom jag tyckte mig se att i både Thermal och på St. Pete så hade han ju fart i bilen, Felix, hela lopp. Förut har det alltid varit någon stint som han inte riktigt har haft fart, fel på däck. Men han har inte riktigt kunnat hålla liv i däcken ordentligt och så. Ja, och så blir det en sån här första stint då, och han säger att han har problem med bromsarna och så vidare. Så han faller ju som en sten genom fältet. Och det var jobbigt att se verkligen.
Alltså när man är känslomässigt liksom som man blir med en svensk. Alltså det var skitjobbigt att se det.
Ja, verkligen. Och, ja. Och just liksom man undrar ju vad problemet är lite grann. Och han pratar ju över radio naturligtvis och sådär, men han har helt enkelt inte farten och inte liksom, och det var ju framförallt så var det ju då förtroendet för bromsarna i inbromsning kurva 1 då, så att säga, och det var ju där han blev omkörd också hela tiden, så att jättejobbigt verkligen. Sen såg ju Marcus lovande ut då under ett tag, under period, men det som du säger, jag trodde ju också Newgarden skulle vinna med 20 sekunder, han var ju klart snabbast av alla, samtidigt så såg jag också Will Power ut och ha riktigt bra fart när han väl fick upp farten där då, under en period då. Så att det stod väl ändå och vägde ända till gulflaggan här när Christian Rasmussen körde in i muren, och alltså att då gå på en bränslesparad strategi, det är ju ingen högoddsare direkt. Att det är flera som ska göra det ändå. Men det var några som tog det safe ändå. Då. Men jag menar, att Dixon gör det, det är ju på något sätt självklart. Och sen då, att det inte blir en gul flagga till. Det är ju det som gör då att det blir så här spännande. Hade det blivit en gul flagga till, ja, då hade det kunnat vad som helst hända egentligen. Hade den kommit så pass sent så att de Marcus-gänget och Newgarden-gänget hade hunnit stanna en gång till, ja, då hade det ju blivit jobbigt för Dixon och gänget naturligtvis, men fortfarande, hade det kommit en gul flagga innan de hann gå in, ja, då hade ju de sett det i förutsättet helt klart. Så att, ja, är det riktigt tufft faktiskt, får man ändå säga. Men Felix fick ju ändå upp farten där sen. Vi får väl på något sätt inte bli allt för nedslående av det av hans problem där. De verkar ju ändå ha, som du säger, farten finns ju med i Shank-bilen. Och med Felix bakom ratten. Tom Blomqvist ska vi inte ens prata om. Jag vet inte, jag har inte ens läst vad, om det var något problem han hade eller någonting, men han var ju helt...
Han är rätt blek faktiskt.
Väldigt blek.
Jättebesviken. Jag liksom, och när det är efter kvalet så sa han också att han kommer med dåliga ursäkter faktiskt. Det känns inte riktigt bra i magen när man hör honom prata heller. Men jag måste säga det att bli förvånad över att det här är ett bränslesparlopp, det här är ett bränslesparlopp nästan alltid. Varje år så är det som är strategi 1A, och sen så kan den kryddas med gulflaggen faktiskt, och då kan det bli spännande saker. Men loppen som sådan historiskt sett har ju också varit bränslesparlopp med krypa, ja, av gulflagg som gör att de kan,
ja, men till viss del, men samtidigt som det blev igår så var det ju lite extremt i att de fick köra hela stinten då, och jag menar, när det blir så där som det blir, det är ju bara en som klarar av det, och det är, han är ju ett unikum alltså. Jag menar, titta på hur långt bak Will Power var, som ändå var snabbare än Dixon på banan liksom. Och jag menar, du måste ju veta, du kan ju inte vinna en sån fight mot Dixon, han är ju helt sanslös, och dessutom då när Newgarden kommer ikapp honom så kommer inte Newgarden om, han trycker 2 sekunder på push to passen liksom.
Han är så, ja, nu ska jag inte vara elitistisk, men det här med bra racing och man ska köra nära varandra och drive to survive liksom. Han sitter och spar bränsle men kör så jävla fort. Han är så klockren över varvet och han sätter utgången ut på start och mål.
Ja.
Varv efter varv. Och Newgarden, han är ju inte den som är dålig på att köra om på något vis. Han är ju knivskarp på det. Och liksom, det här, det, sånt tycker jag är bra racing.
Håller med. Helt och hållet. Det var fantastisk racing på slutet. Och jag var... alltså 90% säker på att det där kommer inte Dixon att klara.
Nej.
Samtidigt så går det ju inte att räkna bort honom. Nej. Men man ska ju också veta att Dixon säger ju också efter loppet här att de andra gångerna när han har vunnit, vilket var det han vann förra året, klassiskt, när det var väl också, det var Will Power också som trodde att han skulle vinna det där när han...
Det var något på slutet på säsongen, va?
Ja, precis. Jag kommer inte ihåg vilken bana det var nu. Men spelar roll, som han bara gled in och vann från ingenting egentligen. Då, han sa ju det att de loppen, de har ju haft kontroll på. Då har han liksom satt sina bränslesnummer som han har fått hela tiden. Det gjorde han inte igår. Alltså han var hela tiden lite fel. Han drog hela tiden lite för mycket bränsle. Mm. Så han trodde ju att han skulle få soppartorsk i princip. Liksom. Han var ju han hade inte kontroll. Och så när det var 2 varv kvar så liksom bara, kör fullt.
Det är fantastiskt. Indycar har ju någonting. Det har inte varit så där skitkuliga race, alltså inte förra året heller, men just det här, jag tycker vi fick se söndag så Indycar jobbar till sin styrka med det här, att det är ett tråkigt race, men det är någonting som blir, jag kan till och med tycka, fan, Robin Nilsson, han är helt underbar där på slutet, jag är inne på det här med blå flagg och sånt. Ibland kan man vara frustrerad, men ibland kan det vara rätt kul. Men när han säger på slutet, var det någon som lyssnar på Viaplay-sändningen, han, nu kommer de med kapp hyrkartsåkarna. Det var ju Stingray Rob och alla de här, liksom. De lösa kanonerna, sa han.
Ja, det var ju fyra man där på slutet.
Jo, men precis. Nej, men... som sagt, det såg ju ut ett tag som att det skulle bli Newgarden med 20 sekunder. Men sen, de får till en bra dynamik.
Lite ja.
Formel 1-säsongen 2021 var ju sådär faktiskt.
Ja, nej. Och sen det här andra gänget som jagar då. Ja. Liksom med...
Och det tar slut på push to pass för Newgarden och Marcus. Och Marcus, alltså det blir en dramatik och lika det här. Så man sitter ju, jag är löjligt nöjd över att fan vad skönt att det inte finns DRS nu. Ja. För skulle det ha varit Formel 1, då skulle Marcus susa om tre bilar där på rakan sista varvet. Så skulle han kört det där i repris och så skulle han lagt ut höjdpunkter med vilken omkörning det var allting. Nej, men, ja.
Ja, det är möjligt. Alltså Marcus lopp, om vi ska gå in på honom då. Han, för en gångs skull, eller inte för en gångs skull, utan han kvalar ju bra. Fast 6, både Felix och Marcus. Alltså, ja. Där ska man ju vara. Det märktes ju att han var... Han har ju alltid varit snabb här också. Dessutom. Tyvärr så... De visar ju hans misstag där som han gjorde 22, va? Flera gånger. Det är när han hade kunnat ta hem det där. Men skitsamma. Nej, men han gör ju ett bra kval. Och får till en bra start. En av dem som svingar sig förbi... Felix där och ligger riktigt bra. Han låg ju kloss rygg på, nu ska vi se, Power var det, va? I stort sett. Mm. Och jag menar, så missar de, jag vet inte, ett långsamt depåstopp igen. Eller om han, ja, jag vet inte om de tankar för länge, om det är han som gör någonting på in- eller ut ur depån eller någonting. Men han blir helt enkelt uppäten av Hörta och... Men vad är det mer då som körde om honom i den sekvensen? Hörta och Palou, ja, precis, exakt. Stämmer bra. Och jag menar, ja, det fick han ju, det var ju därför han tog en femte och inte en andra plats. Så enkelt är det ju. Riktigt tufft, det fick han ju lida för. Han, som du säger där, Engelmark, han var ju på Newgarden på slutet och tryckte slut sina push to pass. Han var ju riktigt, riktigt nära att komma om honom. Men det är ju lika bra att backa bakom honom liksom. Men han, klart han ska försöka, och han satt ju dessutom snabbaste varv på slutet där, så att fart i den där andra till bilen, det finns det helt klart. Det var skönt att se honom ta en topp femma och farten i bilen, alltihopa då. Så.
Har han lärt sig köra om då?
Alltså köra om gör han ju, men han gör ju inte riktigt lika, ja, men han är ju försiktig. Han är ju, och jag vet inte, på något sätt så känns ju det rätt bra också. Jag menar, han tog inte den där hörta dykningen liksom. Så. Nu tog ju inte Hörta någon hörta dykning heller, för att han ville ju komma i mål. Däremot så gjorde ju Hörta så körde han ju på Newgarden, och det var inte Newgarden speciellt glad över. För Newgarden hade ju varit tvåa i det där loppet om inte Hörta hade tryckt till honom. Så att han gick i antistål då, så att både Hörta och Palou tog sig förbi då.
Exakt.
Men han var inte nöjd med det, Newgarden. Det får man ju ändå förstå. Och jag vet inte, han bad väl inte jättemycket om ursäkt, Hörta, men han sa ju ändå på något. Han försökte skylla lite på Newgarden, men han
missbedömde ju det där liksom som fan. Han,
ja,
dundrade rakt upp och han flög ju liksom.
Ja, han sa ändå någonstans där att det var nog lite hans fel också, om man tolkar det så.
Ja, absolut.
Ja, Hörta satt den ju inte i muren som man brukar göra om de där situationerna, det var ju också...
Nej, precis.
Ja. Men vad gjorde... Jag missade ju lite av det här loppet, kanske man kan säga, liksom, men Pato kör in i Rossi.
Ja, och han gör dessutom en Grosjean och skyller på bakomvarande förare att han blev påkörd själv. Han förstörde ju hela loppet för McLaren där.
Ja, eller hur?
Ja. Rossi lyckades väl ta sig upp lite grann där sen. Han, på en topp 10. Men nej, Petto gjorde ju som, han verkar inte gilla Long Beach, Petto. Så enkelt det. Det var ett klassiskt misstag in vid fontänen där. Och...
Sen är vi fullt av det några racefri. Jag ska försöka forska lite. Det är något som inte står rätt i det McLaren-stallet.
Så kan det definitivt.
Jag är glad att Felix inte är kvar där. Jag tror att det där stallet mår inte bra alls. Med de ambitionerna som fanns i och med att McLaren gick in i det där. Nu har det gått ganska lång tid, men det händer ju faktiskt ingenting.
Nej, inte jättemycket. Och jag skulle vilja påstå att de inte har förarbesättningen heller. Jag tror inte att Rossi är rätt förare där.
Nej, det är han inte, men Pato. Nej.
Ja, Pato däremot. Han är ju blixtsnabb faktiskt. Så att,
han borde prestera bättre.
Och sen så har de ju då Maluka som ersätter Felix, som dessutom verkar vara på väg därifrån nu. Jag vet inte hur man ska tolka de där signalerna som kommer
här. Det är hand, va? Det är ju värre än vad man har trott.
Ja. Uppenbarligen mer komplicerade frakturer än vad man har trott. Och det visar sig ju att Pocher, han har ju fått en anställning på två lopp till nu då. Under förutsättning att Malukas inte kommer tillbaka då. Men alltså i pressen så låter det ju som att man i princip är på väg att, liksom, man vill ha en förare hela säsongen, så att man är på väg att ta bort Malukas. Så att ja, vi får väl se.
Men det är väl men två lopp till. Det är Barber till helgen nu, och så är det väl ett Indy GP, och sen är det väl 500.
Ja, sen är det 500, ja, precis. Och det kommer ju inte...
Ska de alltså, det ska nog mycket till.
Ja. Nej, men det är svårt att veta. Är han fortfarande skadad? Ja. Vem ska de sätta den där bilen då?
Mm. Skulle du sätta honom i den bilen som första lopp för året?
Han har ju inte gjort rookie-träningen eller någonting. Jag vet inte.
Sätta Theo Pocher i den bilen om han...
Nej, men det var det jag menade.
Han har inte gjort bort sig hittills, så att han borde kunna få ett lopp till Pocher då, om han får två nu.
Ja, ja, men Pocher har ju inte gjort rookie-träningen för Indy 500, så att då måste jag ha någon som har erfarenhet av Indy 500 om de ska köra någon annan förare där. Men vi får väl se.
Som vi sa, det blir inte fria från motorsport. De kör ju redan nästa helg, så vi får se fram emot det loppet lite grann. Vi hade ju en undersökning på Indycar också. Hur säger den?
Ja, hur gick den?
Jag är långt ifrån färdig med Indycar, men kör undersökningen.
Nej, berätta du då.
Var någon på chatten här som säger att I låter bilen. Ja, han kommer nog sitta i den bilen, men han har ju då väck att tänka på också. Så att det blir lite svårt. Nej, men jag tänkte vi måste ju prata lite om Linus också, naturligtvis.
Förlåt.
Han hade ju trots allt ett lopp som var jäkligt tråkigt, skulle jag vilja säga, eller jobbigt i alla fall, eftersom han fick den, i och med att de satte honom på den här bränslesparastrategin, så han fick ju inte möjlighet att attackera, och det är ju det som är problem, så han tappar ju några platser på slutet tack vare det att han var tvungen att ligga och bränsle, bland annat på Kär och Rossi också, tror jag faktiskt. Så att det var, men ändå på något sätt, han fick ändå en hyfsad poängplacering 13 där. Men som han skrev själv efter loppet, att inte nöjd, inte jätteglad heller. Eller inte jättebesviken heller, så att säga. Det är på något sätt, det finns lite att bygga på. Han var väl trots allt i haserna på, vad heter han? Marcus Armstrong där, och Dixon är inte så mycket att göra åt. Så han var ju tre i stallet i alla fall. Den här killen med nummer 4 på bilen, honom ska han ju klå utan problem i alla fall.
Ja, men det gör han ju ändå.
Ja, precis. Vet inte om vi... Vad sa du?
Kiffin Simpson.
Ja, exakt. Ja. Kiffin Simpson. Stämmer bra det. Jag vet inte om jag hade så mycket mer egentligen, men det var ju trots allt ett hyfsat händelserikt lopp som blev väldigt färgat utav de här strategierna. Så. Var det mer som hände egentligen? Jo, men det var någon som fick straffa. Ja, men det var Petto som fick köra längst bak. Så var det. Undersökning, Ritterstorp.
Undersökning. Jajamensan. Jag överlät ju frågeställningarna till eminente Engelmark den här gången. Det var därför det var lite nya alternativ att välja på. Men oavsett vad...
Det var väl så... betyg 1-5, det brukar vara, va?
Ja, det är alldeles riktigt var det. Men jag brukar skriva andra saker. Jag har skrivit samma sak i 2 års tid. Om du har läst.
Nej, jag läser ju inte på den där sidan.
Nej, jag vet. Förutom när vi poddar. 76% tyckte att det här var ett mellanmjölkslopp. En trea rakt av. Faktiskt. Så att, men problemet var att fler tyckte att det var sämre än en trea än en bättre. Så att snittet kom på 2,9 faktiskt.
Ja.
Så att, men nej, det var väl det var inte direkt upplyftande om man får lyssna på någon av er eller om man får se på inställningen som Forza gör och ger. Så det var väl lite sådär då.
Nej, men det var, jag tycker nog det var lite bättre än 2,9, det måste jag ändå säga. Det här var på, jag gav det nog en 3, men det var nog på gränsen till en 4. I och med att det blev en sån spännande avslutning också. Så nej, jag tyckte nog att det var ändå ett hyfsat... Men nej, det var inte jättehändelserikt liksom. När de kom i kapp hyrkartsgänget där, som mycket bra...
Oj, fantastiskt!
Jag är helt säker på att någon av dem skulle sätta den. Och de fightades ju dessutom inbördes. Jag var helt säker på att vi skulle få köra i mål under gul flagg liksom, när de höll på. Liksom. Men det såg ju helt sanslöst.
Var inte din kompis Santino Ferrucci inblandad i den där lilla gruppen?
Jo, vi kommer till honom på en annan avdelning. Alltså.
Okej, veckans är Rich Energy.
Fundera på det då.
Ja. Övrig motorsport då, vad har vi där?
Ja, det är en alltså, fråga, Knösen.
Ja, nu är inte Knös med så vi kan inte prata så mycket i rally. Sebastian Ogier vann i Kroatien. Jag såg faktiskt lite rally, men jag vet inte. Jag är inte... Jag undrar bara vad de andra bilarna är när de kör. Nej, jag vet inte. Jag tittar lite på SVT, men jag har lite svårt för rally faktiskt. Det är en fantastisk sport, men man måste nästan stå bredvid vägen och se dem svischa förbi för att se hur jäkla fort de kör egentligen och hur sanslöst bra de är egentligen förare. Så att det är svårt på tv. Jag tycker inte det är någon bra, jättebra tv-sport faktiskt. Men, så, men det var kroatiskt rally i alla fall och det kördes. Evans kom tvåa tror jag. Elfvin Evans.
Jag har tänkt på det tv-sport. Varför kan de inte börja köra med en ghost car?
Ja. Som man gjorde själv när man körde Colin McRae. Ja, för 20 år sedan.
Precis.
Ja, det skulle de definitivt kunna göra. Frågan är om det blir bättre. Kanske, ibland kör de ju som delar bilden med sträckorna också. Det går säkert att göra mycket där. Men, så. Vilket fall som helst. Var var vi någonstans? Jo, Nick de Vries fick vinna något i helgen också. Det var ju kul.
Ja, han spelade minigolf.
Nej, han har kört väck på Imola. För er som har noterat så har det cirkulerat lite bilder på Monza här. Utan asfalt faktiskt. De har brytit upp varenda liten asfaltsbit där. Så det var därför de inte körde där. Så att då blev det 6 timmars på Imola istället. Jag såg faktiskt avslutningen. Det var kamp om sist. Faktiskt på sista varvet. Sen kom det några varvningar där så att Toyotan drog ifrån lite. Det var en Porsche som jagade där med Kevin Estre som försökte jaga i kapp Kobayashi då. Så det var en spännande fight. Och Toyota vann då. Och sen torskade de faktiskt, jag tror 50-platsen där på sista varven när de så körde av i Tamburello faktiskt. Jag blev lite stressad så att, det var ändå lite kul. Det regnade som bara den under en period, så det var mycket avåkningar och som vanligt i ett långlopp på 6 timmar så ska man ju vinna i första kurvan, så att det var ju bara rök bilar i Tamburello på första varvet dessutom så där, så att, det piggar upp lite grann i alla fall. Och när det gäller NASCAR så var det ju då Talladega Super Speedway som man körde på. Och vad ska vi säga om McDonalds sista varv egentligen? Han gjorde ju en... Va?
Vems sista varv?
Hette han inte McDonald? Nej. Nummer 34 har han på bilen i alla fall. Jag är rätt säker på att han heter någonting med McDonald.
Okay.
Han gjorde en, vad ska man kalla det för egentligen? Han försökte väl göra någon form av sån här som de gör på Indy 500 när de håller på att gå depån som Newgarden och Ericsson. Han försökte slingra sig liksom. Och han kraschar helt enkelt ett halvt varv före mål och får väl med sig rätt många bilar ändå. Så att Reddick vann. Vad hette han?
Tyler Reddick.
Ja, tog hem det där i alla fall. Det var en rejäl... Den ligger ute på forumet, den där kraschen. Jag fattar inte riktigt hur man kan göra sådär. Om man ska
han skulle göra en snake. Som
ja, det såg ut som det i alla fall. Det såg ut som det i alla fall. Han liksom gick... Låg framför hela fältet och bara vinglade i stort sett. Och så fick han sladd och plocka med sig en hel drös med förare. Det brukar ju bli en big one som de säger där om NASCAR. Men det var rätt onödigt skulle jag vilja påstå. Faktiskt. Men han skulle ha åkt på en 5 sekunder för det där i Formel 1.
Ja, eller en 10 sekunder.
Ja, men precis.
Eller hur?
Det var väl det på övrig motorsport.
Ja, men då delar vi ut lite dryck då. Rich Energy.
Ja.
Ska jag börja?
Gör det.
Varför inte?
Ja. Nico Rosberg som expertkommentator. Han är lite nebbig som han alltid har varit. Så här rikemans så. Men han är fan inte rädd för att säga vad han tycker. Och det piggar upp.
Håller med helt och fullt. Helt och fullt. Mycket bra. Ska jag ta dem?
Varsågod.
Ja, då blir det en av hyrkartsförarna faktiskt. Santino Ferrucci får min veckans Rich Kennedy. Vet ni varför? Han var den enda som flyttade på sig utav de där förarna när de kom i, när han insåg att det var ledarna som kom i kapp. Då backade han och släppte fram alla, till och med Marcus. Riktigt snyggt gjort. Så gör man. Helt rätt.
Ja. Bra. Min Rich Energy går till Felix säsongstart. Jäklar. Vad skönt det måste vara just nu att ha hittat hem lite grann. Han har hela sin IndyCar-karriär letat, känns det som. Och äntligen liksom har han fått en plats där han trivs och verkar må mer än bra. Han har ny tjej och allting och liksom livet verkar ha fallit på plats. Och då ser vi det även i racingbilen. Han mår bra nu, grabben. Skitkul.
Ja, bra.
Ja, en Verstappen, Anders.
Ja, men ska inte du börja då också?
Nej, kom igen.
Nej, men jag börjar gärna. Det är ju rätt självklart. Alltså, ingen annan än Stroll kan få min Verstappen den här veckan. Så är det bara. Det behöver ingen motivering.
Nej, jag har samma. Det går pojkspoling. Bort. Sluta. Lägg ner. Spela tennis. Minigolf. Gör vad fan du vill, men kör fan inte Formel 1.
Då ska jag inte lägga så mycket last på honom, men min går ju till stallet, Aston Martin, som låter honom fortsätta köra.
Ja, ja, okej, jag köper väl det också.
Så är det. Det var någonting jag tänkte på. Jo, ett tips. För guds skull, jag måste gå in här i live och kolla vad det heter. Vi kommer ju med lite tips ibland när man ser något bra på YouTube eller något sånt. Och nu har det gjorts en dokumentär och tredje delen släpptes idag enbart på YouTube om Roland Ratzenberger, docuseries episode 1, The Early Years. Jag ska lägga ut en länk om det. Fantastisk Roland Ratzenberger, som alla vet var första dödsfallet den här mörka helgen på Imola 1994. Och så lite man vet om honom egentligen. Och det här är en dokumentär med Franz Tost och lite andra kändis och så. För det var en sån här privat gjord, eller man ska säga, otroligt välgjord. Och så mycket Alltså jävla häftigt att få veta mer om hans karriär och hur det är lätt att säga han körde ihjäl sin sim, tänker jag, jävla sopa liksom. Nej, men han hade en bra karriär.
Ja, dessutom så det jag tycker är lite rörande med, jag har sett någon intervju, jag vet inte om det är du som har berättat det, jag har sett intervjun själv också, men jag vet att vi har pratat om det förut, att hans pappa då, Rolands pappa, när han kommer då till Imola liksom för jubileumet, förresten, apropå det måste jag också säga, de hade en jätteskylt med Imola, eller Senna 30 år då, som de sån här vepa som de hängde ner på Imola på väkter. Men Ratzenbergs pappa då, han men liksom, tycker inte det är jobbigt att Senna körde ihjäl sig samma helg? Folk pratar ju bara om honom. Och då säger hans pappa liksom att men det gör ju att Roland också blir ihågkommen. Det är liksom, det skapar ju uppmärksamhet kring hela helgen och allt som händer där. Så att, riktigt bra sådär, ändå att han blir ihågkommen också då. Liksom,
så. Ja, länken ligger på Facebook-sidan, så ni som är lite petrolheads, kolla den. Under tiden ni kollar den så kollar jag hur det ser ut. Vi har ju fortfarande, löste vi vem den här nya bilden var på?
Nej, det gjorde vi inte.
Vi får lägga ut det. Det är fjällbuan, det är kåtorna där.
Jag har en gissning annars vem det var. Jag glömde ju säga det. Linus Lundqvist hade ju faktiskt nytt livery. Han hade ju en co-driver i helgen som heter Jerry Seinfeld. Som gör någon ny fall. Det kanske var Jerry som var på bilden där.
Mycket, mycket troligt faktiskt. Men, ja, vi får se. Men det ser bra ut överallt. Det är 1,6 minusgrad. Vintern vill inte släppa sitt grepp över Pastis härliga Grövelsjön. Bra fukt inne och ute, växlar molnighet. Och vad kan vi då ha i datorn då?
Ja du, 12,3.
8,6.
Fel. Jag skulle gissa att den här veckan var det 12,0 som var. Ni vet ju att jag kör 12,0. Det är lite typiskt. Men hörni, superkul där igen. Fortsätt att diskutera, ha kul. Fortsätt att lyssna vart ni än är i Sverige eller i världen på oss. Kom med lite frågor, kom med inspel, vad ni vill höra mer eller mindre av. Stötta oss på Patreon om ni har lust och ha en slant över. Och med de orden så säger vi tack för ikväll.
Tackar. Det man sänger.